En podcast från Aftonbladet.
Ja, vi hade ju ligacupfinal, den ska vi prata om såklart. Manchester City vann den med 2-0. Dessutom Bournemouth Manchester United 2-2, finns en del att säga där. Brighton Liverpool 2-1, finns en del att säga där också. Fulham Burnley 3-1. Everton Chelsea 3-0. Sanslöst. Leeds United Brentford. Ursäkta till Brentford-supportrarna. Det kanske inte blir jättemånga minuter just om den matchen idag. Newcastle United, alltså Tyneware derbyt. 1-2 till Sunderland. Aston Villa West Ham 2-0. Och så Tottenham Hotspur Nottingham Forest 0-3. Där har ni det. Ja, välkomna till Sportbladets Premier League-podd och till viss del då Sportbladets FA, eller inte FA-cup-podd, Liga-cup-podd.
Carabao Cup-podd.
Frida är med från London i vanlig ordning, Makota Sahara i studion och så jag heter Patrik Syk. Och Frida, du var på plats på Wembley inför 90 000 någonting, va? Är det som går in där?
Yes, det stämmer.
Och fick se Manchester City på ett väldigt Pep Guardiolas vis med en lite överraskande backlinje med men på många sätt lite överraskande startelva och två stycken reservmålvakter i mål för båda lagen. Det blev också ganska avgörande. Du fick se Pep Guardiola vinna sin femte ligacup då och den här kvadruppeln kan vi prata om en annan säsong för Arsenal.
Ja, det var ju Pep Guardiolas allra första pokal i England dessutom när han vann ligacupen 2018. Mm. Och då var ju Mikel Arteta hans assisterande tränare dessutom, så att det var ju verkligen en cirkel som slöts här under gårdagen. Och ja, vad ska man säga, alltså första halvleken, det var väl inte mycket att skriva hem om sett till att det var ju inte direkt underhållande fotboll, men Arsenal kommer ju ut väldigt starkt och det är de som dominerar bollen i 20-25 minuter innan Man City så småningom kommer in i det. Men Arsenal lyckas ju inte kapitalisera på det bollinnehavet i första halvleken. Kai Havertz har ju ett jätteläge, men får inte in bollen där, utan James Trafford gör en viktig räddning. Mm. Och sen efter pausvilan så är det ju som att det är ett helt annat Man City, tänkte jag säga, men åtminstone så kändes det som att Arsenal fortfarande var kvar i omklädningsrummet. Och när man dessutom då har en reservmålvakt i målet som, alltså jag kan ju förstå alltså hur man resonerar kring att låta Kepa stå i en sån här final eftersom att han har stått alla andra matcher i den här turneringen, men sen samtidigt, när man vet om vilka misstag han har i sig, då tycker jag det är konstigt att man inte startar David Raya. Jag gillar inte det riktigt, att det ska vara så här schysst, att det vore taskigt mot Kepa om man inte hade fått stå den här finalen. Det är lätt att säga med facit i hand, men jag tycker att det var ett misstag att inte starta med sin bästa målvakt i målet. Och jag förstår att Guardiola gör ju samma sak här med Trafford, att han inte spelar Donnarumma, men jag tycker ändå att det är längre avstånd mellan David Raya och Kepa sett till hur säker man känner sig när Kepa eller David Raya står i målet.
Jag tycker inte nödvändigtvis det är en liksom så här målvaktskvalitetsfråga. Jag tycker ju ändå att det finns något fint i det här med att reservkeepern har ligacupen. Med det sagt, det här var inte bara vilken ligacupfinal som helst för Arsenal. Det här var en väldigt viktig final för Arsenal som klubb och vart de är på väg för att bygga någon form av vinnarmentalitet och identitet och liksom få in fart in i en vår som fortfarande kan generera titlar och lär generera minst en titel. Men där de hade kanske behövt den här boosten. Att ta in Raya i ett sånt läge, den här betyder så mycket mer, i mitt tycke i alla fall, för Arsenal än vad det kanske gör för City, som redan hade 4 ligacupbucklor under Pep Guardiola, som har en vana, kanske inte i den här gruppen riktigt som har förändrats mycket, men generellt som klubb, att vinna saker. Ja, då blir det liksom en skillnad. Och sen att det blir så utlagsgivande som det blir i det här fallet också. Så jag håller med om att jag hade startat Raya och gått på absolut bästa laget i den här finalen. Sen är det ju Citys förändringar de gör i andra halvlek. De kommer in som ett helt annat lag. De förändrar, fixar, trixar, gör någonting och tar över den här matchen helt och hållet. Och Arsenal har inte riktigt ett svar på det. Blir chockade, två snabba mål. Och sen kommer de, de har ju vissa liksom alltså reduceringschanser, men det är ju ingenting stort de egentligen lyckats framhäva och skapa den här matchen. Och det tycker jag är lite oroväckande generellt inför, jag tänker kanske framförallt åt Champions League-slutspel. Sättet de ändå hanterar den här matchen och hanterar motgången som de ändå åker på.
Alltså, det jag tyckte var slående i första halvleken sett till att, ja, men jag sa ju det, att det var ingen underhållande halvlek. Nej. Så till vida, men däremot så tyckte jag det var rätt så intressant ändå att samtliga ytterbackar inledningsvis, åtminstone i första halvleken, var väldigt, väldigt bra en mot en och begränsade därmed, alltså den spelaren som de ställde sin för, om jag tänker på Nico O'Reilly då, som var lite mer ytterback än vad vi kanske ser honom annars, mot Bukayo Saka, och höll ändå koll på honom. Tyckte Ben White, han stod ju upp hur bra som helst mot Jeremy Doku, som inte hade någonting i första halvleken. Och sen så var det ju egentligen bara Semenyo då på andra kanten som till slut började ta sig runt Inkapie. Och med tanke på också att Inkapie drog på sig ett gult kort, så tänkte jag kanske att Arteta möjligtvis då skulle kasta in Calafiori tidigt i andra halvleken, just eftersom att, alltså, man har ändå ett fullgott alternativ på bänken, så då kanske man inte riskerar att låta Inkapie fortsätta spela när han dessutom har ett gult kort. Men den förändringen kommer ju väldigt sent, alltså inte förrän i 65 minuten eller någonting sånt. Så att, ja, alltså på det sättet tycker jag väl också att, ja, jag var förvånad av att Arteta inte gjorde det bytet tidigare helt enkelt. Men jag håller med, alltså det var som att de inte riktigt, de trampade ju inte igång direkt efter pausvilan och ställdes lite grann av att de släpper in två mål som är så pass identiska. Och det är väldigt ovanliga mål också att släppa in, alltså för Arsenals del. De har ju dessutom inte förlorat en match med två mål sedan, vad är det, mötes med Newcastle i ligacupen för över ett år sedan. Så att de är ju vanligtvis väldigt försvarsmässigt stabila och var ju det i första halvleken också. Men ja, det är kanske en slump eller att Inkapie, det är ju den ytan där också som lämnas ja, men som lämnas fri där. Det var ju kanske inte det bästa heller.
Nej. Ja, jag är helt övertygad om att det bästa som kunde hänt Manchester City var att Kepa inte visas ut för den där potentiella frilägesutvisningen när han håller fast i, vad är det? Det är Doku, va? Som han river tag i, och Doku har ju egentligen öppet mål att kunna rulla in den, visst från lite sämre vinkel, men det är ju, för mig är det där en målchansutvisning, och jag tror att i det läget där det står 0-0, Arsenal med 10 man och David Raya i mål hade haft större möjligheter att vinna den här matchen än med 11 man och Kepa i mål.
Alltså, jag tror fortfarande ändå att City, utifrån hur de förändrade den här matchen och dominerade och tog över.
Jag tror just det, alltså, hade man gått ner på en man mindre, det hade liksom tagit lite udden av, man hade vetat att, ja, men sättet att vinna det här, sättet att ta sig igenom det här, det är att verkligen grisa oss till ett 0-0, få till en förlängning, få till straffar, vi avgör det här på fast situationer, nu ska vi ta bort spelet ur den här matchen, och det är Arsenal rätt bra på.
Det är en ganska oroväckande analys att känna att de hade varit bättre med 10 man.
Ja, med rätt mål. För jag tycker, alltså, David Raya är ju så fantastiskt bra. Han har ju varit en av Arsenals absolut bästa spelare den här säsongen. Och Kepa är ju direkt ansvarig för det första målet.
Ja, det är han ju. Sen blir det på något sätt att bara lägga det här på Kepa är ju fel. Det ligger ju också på sättet som Arsenal tar sig an den här finalen.
Det håller jag med.
Det är ju det som är grundbiten. Sen absolut att Kepa hamnar i liksom skottgluggen och är den som tydligt släpper in det första målet. Det andra kan inte han göra någonting åt, inte han. Så att, ja, de har ju ganska mycket tid att svara på det här. Men de har jättemycket kvalitet, men också så här, en spel som Bukayo Saka, det är en sån här match han måste steppa upp. Det är där han måste visa vägen, och det lyckas han inte heller göra. Nej. Och just den biten, absolut. Ligan kan de, tror jag fortfarande de kommer ta. Jag är mer orolig för dem när det kommer till utslagsmatcher, och de hamnar i situationer där de har svårt att förändra matchbilden, förändra liksom planen de har från början när det inte går som de har planerat.
Jag tycker det är väldigt, jag ska bara säga, jag tycker det är väldigt oturligt också att Esse drog på sig en skada. Absolut. Dessutom, för att han var Ja, men jag tycker att han ändå har kommit in i det betydligt bättre den senaste tiden, och mötet med Bayer Leverkusen var han väldigt bra i också. Så att den tajmingen på den skadan var väldigt illa. Och Kai Havertz, han är ju inte riktigt där än. Alltså, vi vet om vilken högsta nivå han har i sig, men ja, jag tycker synd om Messi, och tyckte synd också för Arsenals del att han inte fanns med i truppen ens.
Vi måste prata om Nico O'Reilly.
Jag tänkte precis.
Han gjorde båda målen för Manchester City, och han har ju tagit kliv. Han är, i början kändes lite grann som årets Rico Lewis. en till akademiprodukt, ser ut på det där sättet ungefär, spelar på lite olika positioner, hög lägsta nivå och så vidare. Men Nico O'Reilly har ju eleverat den här säsongen till en nivå som till exempel Rico Lewis aldrig gjorde. Eller inte har gjort hittills i alla fall.
Han har en längd och farlig på i luftrummet som kanske inte Rico Lewis har.
Ja, men han har en edge till sig som gör att han han har utvecklats till en riktigt, riktigt fin spelare. Kommer vara med i VM-truppen i sommar. Tuchel var ju på plats där och tittade på dem. Jag tror han har större chanser att spela än Phil Foden till exempel.
Eller Trent Alexander-Arnold.
Ja.
Nej, vi behöver inte gå in på det. Det är så sinnessjukt att jag inte vet vad. Men i alla fall.
Ja. Ja. Ja, det är en fantastisk... Och att få göra två mål i en sån här final. Han fyllde ju dessutom 21 bara i lördags, va? Så dagen innan, så det blev som en försenad födelsedagspresent till honom. Är riktigt, riktigt imponerande. Och den där akademin... jag tänker vi rivstartar det här avsnittet. Det är nämligen dags för quiz. Makoto känner inte för det här.
För att det är... Nej, jag känner mig väldigt oförberedd nu.
Ja, det är helt skillnad från förra quizet. Eller vad då? Ja, förra quizet var du inte oförberedd, Frida.
Nej, det var jag inte. Herregud.
Ja, det är bra.
Det
är också så sjukt att vissa vill få det till att jag fuskade förra veckan. Det är ju inte fusk, jag bara lärde mig listan. Ja, det... Har ni aldrig pluggat glosor för?
Nej, precis. Exakt. Det är inte fusk om man vet svaret.
Nej, exakt.
Jag har ju... Jag gav er en ledtråd innan när jag sa att ledtråden är Nico O'Reilly. För det vi ska titta på är då Manchester City Academy Graduates. Spelare ute i Europa och i England som har på ett eller annat sätt tagit sig igenom Manchester Citys akademi. För det är många och det är enormt imponerande vilken lista spelare är.
De ska vi lista?
Nej, inte allihop. Men topp 10... utifrån värdet på Transfermarkt, alltså de som har topp 10 högst värde på Transfermarkt som har tagit sig igenom Manchester Citys akademi. Och jag tycker ni ska ha på 10 gissningar tycker jag att ni ska ha 6 rätt. Där har jag satt godkänt. Och ni får 5 gissningar var. Frida, du får börja. Och den första är väl rätt lätt eftersom den ledtråden fanns med. Men du kanske vill spara den.
Ja, du menar, ja, men nu blir man ju lite så här ändå. Jag kan ju inte liksom transfervärdet. Jag menar, Nico O'Reilly måste ju ha höjt sitt transfervärde med typ 100 miljoner. Men jag säger väl honom då.
Ja, precis. Nico O'Reilly är på 6:e plats enligt transfermarkt värde 50 miljoner euro just nu.
Ja, och Phil Foden är väl helt uppenbar att han är med.
Phil Foden på 3:e plats, marknadsvärde på 80 miljoner. Så 2 av 2.
Cole Palmer.
Cole Palmer är på 2:a plats, marknadsvärde 110 miljoner euro.
Jag slänger upp, jag drar en chansning då så vi piggar upp det här. Brahim Diaz.
Jajamän, Brahim Diaz, 7:e plats, 35 miljoner euro enligt Transfermarkt.
Morgan Rogers kanske?
Morgan Rogers är där. 4:e plats, ett marknadsvärde på 80 miljoner euro på Morgan Rogers.
Vi har en 1:a vi inte har tagit den. Vem är det som kan man fostra där då som skulle kunna vara 1:a på en sån här lista?
Han förknippas ju inte lika mycket med Manchester City som året av de andra. Men han kom den vägen.
Ja, det är det jag funderar på. För nu har vi ju dratt ganska många uppenbara.
Ja, 5 av 5 så här långt.
Ja, vilka? Alltså, Eric Garcia har ju gått den vägen, men han är ju inte så högt värderad, eller?
Ja, du, är det en gissning?
Ja, men ska vi dra ett fel där? Jag säger Eric Garcia.
Ja, det är korrekt det också. Han är på 8:e plats.
Jaha, han är så högt värderad alltså.
Värderad till 35 miljoner euro. Jajamän.
Då säger jag, eller jag gissar snarare på Liam Delap.
Liam Delap är precis utanför listan faktiskt. Jag tror han är på 11:e plats. Men ni har ju redan 6 rätt här nu och ni har 3 gissningar kvar.
Ja, vi måste ju sätta 1:an.
Ja, 1:an, den är lurig.
Men vad räknas? Då måste ha gått i akademin.
Ja, han har tillhört akademin. Han slog igenom i en annan Premier League-klubb kan jag säga.
Okej.
Som han förknippas mycket mer med givetvis. Men han har tillhört akademin. Så är det.
Mm, det kommer vara någon uppenbar som han sliter sitt hår för.
Ja, exakt så.
Det kommer det vara. Jag kan säga att de som är kvar på listan här så spelar två utav dem i Premier League och två utav dem i Bundesliga.
Ah, Bundesliga.
Mm-hmm. Som spelar där nu? Mm. Ja, vi har ju Harry Kane, men han tillhörde ju Arsenal säkert.
Ja, han har inte jag var där och har Olise något förflutet där månne i Citys akademi. Jag säger Olise.
Ja, det är helt rätt.
Ja.
Olise, han började sin karriär i Manchester Citys akademi, gick vidare till Crystal Palace ju, där han fick sin seniordebut. Han spelade ju aldrig några seniormatcher för
han var ju Championship dessförinnan till och med, så att det var
precis.
Jag trodde faktiskt att han kom från Chelseas akademi, som alla andra i Londonområdet.
Michael Olise, värderad till 140 miljoner euro.
Det var han som var ettan också.
Han är ettan. Det finns tre namn kvar då. Ni har två gissningar kvar. Ni kan ju faktiskt, det är ju MVG om ni tar 8 av 10 på den här.
Det är ju ingen kvar i La Liga.
Nej, det är ingen kvar i La Liga. En kvar i Bundesliga och sen två i Premier League.
Måste gå igenom hela Bayern Münchens trupp i huvudet nu.
En kvar i Bundesliga.
Ja, nu är vi inne på nu är det ju överkurs här alltså. Nu är det svårt. Nu har de svåraste namnen kvar. Skulle jag ändå vilja hävda.
Men det är så sjukt, jag kan liksom inte ens... De enda jag kommer på i Bundesliga är ju Joe Bellingham, och han kommer absolut inte därifrån.
Nej. Men han är lagkamrat med Joe Bellingham.
I Dortmund?
Ja.
Ja, men herregud.
Han har ett dubbelt medborgarskap, han är både tysk och engelsman.
Ah, vänta. Nu står det...
Ja, varför står du helt still i skallen på mig?
Nej, det får det då. Felix Nmeka.
Ja.
Ja. Och sen är det två till. Och vi kan väl riva av dem då. Det är ju Jeremy Gittens och Jeremy Frimpong.
Såklart.
Frimpong.
Jag var på
också.
Gittens och tänkte där, men bara, han har ju lämnat Dortmund och är engelsk-tysk liksom.
Ja, Gittens är väl engelsk och något annat va?
Jag tänker väl honom som tysk bara för att han heter Gittens och slog igenom i Dortmund i
så, är det. Men bra jobbat, ni satte ju, ni fick ju, ni klarade min gräns där utan problem.
Jag löste La Liga-spelarna, jag är nöjd med det.
Men den listan, om man fortsätter läsa den, det är ju en fenomenal akademi de har alltså. Hur mycket spelare som helst, vi har ju inte liksom det, Jadon Sancho och så vidare, så mycket spelare som ändå var väldigt lovande och gått för väldigt mycket pengar som,
jag blev mest förvånad, Erik Garcia är så pass högt värderad på transfermarknaden. Han har ju försökt bra nu sista tiden. Men,
Så är det. Vi lämnar den...
Innan vi lämnar den matchen. Okay. Är ni Team Cherky eller Team Guardiola?
Team Ben White.
jag tänkte precis säga att det var ju det bästa ögonblicket under hela matchen var ju när Ben White bara sänkte honom. Om det är någon spelare som blir irriterad på sånt där så är det Ben White.
Som hatar fotboll.
Att det skulle hända.
Ja, men du kan inte stå och göra keepy uppis med en halvtimme kvar av matchen i en final.
Ja.
Alltså du får gärna göra det. Gör det. Men du får ju också räkna med att du åker på en propp efteråt.
Jag är Team Cherky och Team Ben White.
Ja.
Alltså jag tycker vi får inte tycka att det här är liksom något som inte hör till. Såklart, han hade en bolltrollare och en liksom artist, och vi får inte tappa det här artisteriet. Sen köper jag Ben White, såklart han ska sänka.
En sak att vara en artist. Jag menar, så det är inte så. Jag kan också göra tre keepy appis. Det är ju bara respektlöst.
Jag älskar det.
Jag
älskar det. Guardiolas reaktioner. Cherky kommer inte spela nästa match.
Guardiola var emot.
Men det där får han ju ta om man värvar den spelaren. Det är ju det också.
Ingen titel för Arsenal den här gången, men could be worse, could be Spurs, som vi säger, för att Tottenham hade hemmamatch mot Forest samtidigt ungefär. Och det här målades upp som den viktigaste matchen i klubbens liksom historia nästan. Det här var liksom sexpoängsmatchen som skulle rädda säsongen. Supporterna hade samlats i timmar inför, och det var bengaler, det var folkfest, folk hängde i gatlampor för att liksom, nu skulle vi trigga, nu skulle vi visa, nu skulle vi visa laget att vi står bakom, vi ska göra allt för att vi ska vända det här, visa att vi är inte laget som åker ur, och så går man på pumpen med 3-0. Och det var ju ett lag som sprang ut med uppblåsta bröstkorgar i första halvlek, som hade liksom, de kände av, de fick energi utav supportrarna med på planen. Men det finns liksom inte kvalitet i laget. Det finns inte kvalitet nog i laget att kapitalisera på den inställningen som man ändå gick in i matchen med. Sen gör Igor Tudor fattar några konstiga beslut, tycker jag. Inkommer visserligen Lukas Bergvall som gjorde vad han kunde på något sätt, men han är precis kommit tillbaka från skada. Jag är ifrågasättande till varför han inte, om han nu hade en halvlek i sig, varför startar han inte i sådana fall?
Vi kanske ska se till att han läggs undan med bubbelplast och annat inför det som komma skall för landslaget.
Ja,
han
skulle nog vara glad för att han inte...
Vi klagar nog inte på det just nu.
Elliot Anderson var fantastiskt bra för Forrester den här matchen. Han tar sig an hela Tottenham mittfältet på egen hand och går vinnande därifrån.
Det är väl inte den tuffaste uppgiften i världen nu för tiden, i
och för sig. Och sen är det ju det här att visst, man kliver ut på planen med uppumpade bröstkorgar, men när det där första målet går in för Nottingham Forest så är det ju så skört. Allting är så otroligt skört med det här Tottenham-laget att till slut så bara rasar man, och man är mentalt inte där, och det är lite som den här memen, den här Simpsons-scenen när Bart säger "This is the worst day of my life" och Homer säger "This is the worst day of your life so far". Så känns det efter varje Tottenham-match just nu. Frida, det är så mörkt på Tottenham-himlen just nu.
Ja, och jag tycker inte att det handlar så mycket om kvalitet egentligen, utan det är ju pannbenet som saknas helt. För att de gör ju ändå en hyfsat bra första halvlek.
Ja, absolut.
Men sen, precis som du säger, där de släpper in det målet, så är det som att luften trycks helt ur dem. Och sen så har de har ju släppt in väldigt många mål på hemmaplan den här säsongen. Jag tror att det är 28 stycken nu, och det är bara Wolves som har släppt in fler. Mm. Så att det visar ju också att även om supportarna gör sitt för att få det till att kännas som en borg, Tottenham Stadium, alltså all heder till dem, för att de har ju inte gett upp än, åtminstone. Men det är ju som att Tottenham inte alls känner något självförtroende på hemmaplan. Självförtroendet finns inte där alls överhuvudtaget. Och då hjälper det ju inte heller att man har en tränare som inte riktigt har hittat rätt. Alltså absolut, de höjde sig ju till mötet med Liverpool, men när det väl gäller. För att låt oss vara ärliga, alltså den matchen, den gällde ju... Jag ska inte säga att den gällde mindre, för den gjorde den ju inte. Men det var ju inte så att Tottenham åkte till Anfield och alla förväntade sig att Tottenham skulle plocka poäng. Nej. Och sen så gör de det mot alla odds, och sen så höjs de då lite grann till, jag ska inte säga att de höjs till skyarna, men de lyfts ju upp åtminstone lite grann. Och sen så det här mötet på hemmaplan mot Atletico gör ju en bra insats i stort. Förutom då att man redan befinner sig i ett jättestort underläge. Men sen så när det kommer till matcher som man måste vinna, alltså 6-poängsmatcher, då kan de inte prestera. Och ja, där ser man ju skillnaden också. Nottingham Forest, de har ju skapat väldigt mycket, även i de matcherna som de har förlorat på sistone. Och nu för en gångs skull så skapade de inte alls speciellt mycket och kommer ändå därifrån med 3-0-segern. Det är mycket som är ironiskt med Tottenham den här säsongen. Också en sån grej som att de här spelarna som Tottenham kikade på förra sommaren var nära att värva. Alltså Eberechi Eze, han har gjort 5 mål mot Tottenham den här säsongen, har typ inte gjort mål mot någon annan i ligan. Och Morgan Gibbs-White, han gör mål här. Ja. Det är ju, ja, det är vad det är.
Morgan Gibbs-White, ja, han var väl klar för Tottenham till och med.
Ja, precis.
Man har ju pratat om vad ska de göra, och kan de byta tränare igen? Det här, du kan ju inte sitta kvar efter det här. De kan inte ha kvar Igor Tudor efter. För jag håller helt med dig, Frida, det här är ju inte dåliga fotbollsspelare. Det här ska vara ganska kompetenta fotbollsspelare som...
Ska vara, ja.
Bara helt tappat all form av geist, självförtroende, vilja, driv. Det kändes ju ändå när de får den här liksom matchen de ändå gör mot Atletico i returen, där de ändå står upp på ett ganska bra sätt från ett väldigt tufft läge och ändå gör match av det hela, åtminstone ganska långt in på den här matchen, och möter med Liverpool, att men nu kanske de ändå börjar hitta någonting. Men att då kliva ut i en sån här match i det här läget de är och förlora med 0-3. Det är en sak att förlora med 1-2, en sak att förlora med 0-1. 0-3. Han kan inte sitta kvar. Du måste göra någonting. Och jag vet inte vad du ska ta in, men något måste du förändra. Och de ska vara himla glada att de inte har kvar West Ham i spelschemat. Så mycket kan man ju säga. För ja, nu är det bara att hoppas på att West Ham inte lyckas göra någonting. Det är liksom den nivån de har hamnat i. För annars så kommer det bli väldigt, väldigt jobbigt här.
Mm. Ja, det går inte att... man har på något sätt känt, eller jag kände fram till för ett par omgångar sedan, att Spurs nog ändå... Det fanns andra lag, det var hans sämre lag i ligan trots att Spurs gick väldigt, väldigt, väldigt dåligt just nu. Så de kommer liksom inte åka. Jag känner inte så längre. Jag känner inte att det finns tre sämre lag i ligan för tillfället.
Nej, det var ett av dem man kände skulle kanske vara sämre som åker dit och slår dem med 3-0.
Forrest var det bättre laget i den här matchen. Det var liksom inte... det var ju inte bara tillfälligheter som gjorde det. Jag tyckte Nottingham Forest var det bättre laget i matchen. Borta mot huvudmotståndet i den här nedflyttningsstriden. Det tycker jag är oerhört talande. Och jag tror att Tottenham kommer åka ur från det här läget, från det jag har sett nu. Jag tror att det kommer hända. Och det är ju helt, helt makalöst. Ska man spela championship på den där arenan? Ska du spela championship med de här spelarna? Det var någon som sa... Jag såg också något passera på sociala medier. Det var så här, när Kulusevski vaknar ur koman och inser att han är i championship.
Jag tänkte precis säga, liksom stackars Dejan Kulusevski. Ja. Det känner jag. Jag hoppas att han har en utklausul på något vis, han slipper hänga med dem.
Hoppas bara att hans knä blir frisk någon
framförallt det, men såklart att när han väl är frisk att han kan fly det där sjunkande skeppet så fort som möjligt, för att om det nu
ni kan ju tänka er själva också att alla championship-lag som i så fall kommer att åka dit, alltså till Tottenham Stadium, det kommer ju vara den matchen på säsongen som man verkligen ger allt och vill vinna, just för att det kommer att vara en sån otrolig inramning i så fall. Om folk fortfarande går dit.
Ja, men de har väl typ ligans dyraste biljettpriser också. Kan de ta de biljettpriserna i championship? Nej, det kan de ju inte göra.
Om de har 13 skador per match i ligan här nu, vad kommer hända när de har 46 matcher per säsong och varje lag kommer att gå in för att liksom plocka deras knäskålar? Man är genuint orolig. Och sen så här, det här på något sätt, den här förlusten på det sättet man åker på den, ja, det är bara att hoppas för dem att West Ham imploderar fullkomligt. Det är deras hopp i det här. För annars så kommer West Ham gå förbi också.
Ja, det kommer de. Vi kommer till Aston Villa West Ham om en liten stund där. Men vi ska ta oss till Newcastle och Tyneware derbyt. På tal om stämning, det var stämning inför Tottenham-matchen. Supporterna var på plats. Det var en lite annan stämning kan man säga uppe i Newcastle. En rätt hetsk stämning inför, Frida. Det lobbades en del saker på Sunderland-bussen när den svängde in mot arenan. Det var tifon på läktarna. Det var, på tal om upppumpade bröstkorgar, det var vad det var på Newcastle-läktaren och bland Newcastle-spelarna. Men Sunderland åkte därifrån med alla tre poängen efter ett... slutminutsmål av Brobby. Och han tystade läktarna på St. James's Park. Det är så här man vill ha Premier League-fotbollen. Det är så här man vill ha den. Det är så mycket känslor, det är så mycket stämning. Det är vibrerade ju av hat där inne.
Och just när Robby gör det målet blev Sunderlands säsong komplett.
Ja,
det kan hända vad som helst nu.
Det kan hända vad som helst. De har ju dubbel mot Newcastle. Man gör det även på bortaplan. Nu gick man ju dessutom förbi Newcastle i tabellen, vilket är lite extra alltså, salt.
Tänk om någon hade sagt det till Sunderland fansen. Ni kommer landa före Newcastle i tabellen efter liksom 31 gånger. Ingen hade trott på det.
Ja, men det var inte den mest välspelade, kanske skönspelade matchen, Frida, men vad gör det när det står så här mycket känslor på spel?
Ja, det ska sägas också att Brobby var väldigt, väldigt bra i den här matchen och ställde ju till det mycket mycket för Newcastle försvar. Och också på St. James' Park så sätter de ju borta supportarna alltså allra högst upp på ena kortsidan. Så jag vet inte hur mycket av den kärleken som Broby faktiskt kände ner på planen, för att de är alltså fågelvi över matcherna, alltså borta supportarna. Så att det var väl främst hatet från Newcastle-fansen som Broby hörde i det läget. För att det är ju inte, alltså lika mycket som att det här är sensationellt för Sunderland, så är det ju, det här var ju egentligen den sista matchen för Newcastle som faktiskt gällde något på riktigt, alltså där det fanns en sån symbolik i att vinna. Och med tanke på också att man åkte på en knock mot Barcelona utan dess like, när målen bara ramlade in, så tänkte man väl på förhand att Newcastle behövde den här segern också för att, ja, men se till att visa att man är inte så usla som man var i det läget. Men de såg trötta ut i andra halvleken. Och absolut, alltså, de har ju en trupp som inte är superbred. Bruno Guimaraes saknades ju här också. Han hade påssjukan. Det är inte ofta man hör om människor som har det. Nej, men det hade han.
Sjuåringar på 40-talet hade påssjukan.
Ja, han hade upptäckt det på flyget tillbaka från Barcelona, så helt plötsligt hade hans ansikte svullnat upp, och så hade det visat sig så att det var påssjukan, så det var därför han inte var med. Sandro Tonali var ju inte med på mittfältet heller, så att det de mönstrar också är ju, alltså det är Joel Linton som var striker men som har blivit mittfältare, Jacob Ramsey och Nick Voltemade som också egentligen ska vara nia. Det visar ju liksom att Newcastle-rekrytering, eller snarare kanske då Eddie Howe också, om man ska lägga lite av skulden på honom, han har ju inte riktigt så här integrerat nyförvärven. Jag menar, varför kan inte Wissa starta en sån här match? Alltså varför känner man inte att man litar på honom, alltså mer än att han får hoppa in ett par minuter mot slutet? Det har ju inte riktigt känns bekvämt i Newcastle på hela säsongen. Och nu börjar det ju morras ordentligt mot Howe naturligtvis, för att förlorar man en sån här match så låter kritiken bara vänta på sig.
Vi har ju varit inne på det i den här podden förut också, liksom så här, Eddie Howe, att han har ändå så här spelarnas förtroende och hela den biten, men jag tycker det är ganska sanslöst hur, vad ska man säga, nu absolut har börjat morras lite, men att det är ganska liksom lättsamt han har kommit undan med vad det är för resultat de har gjort den säsongen. Absolut att de har gått bra i Champions League fram till de släpper in 7 mot Barca, och gör ändå, förutom då de 7 mot Barca i returen, så gör de ändå väldigt bra första match och ganska bra första halvlek.
De gör tre bra halvlekar.
Tre bra halvlekar och sen kollapsar fullkomligt och släpper in 7. Men jag ser väl som ganska troligt att de borde överväga och vilja byta tränare. För att med det materialet, absolut, de har haft en fruktansvärd sommar. Utifrån liksom allt gick snett. Inget gick som planerat. De var väldigt nära på att köpa Jörgen Strand Larsen för liksom närmare en miljard. Mm. Slutom att köpte Nick Voltemade för närmare en miljard och spelade han på fel position. Så de har ju hamnat otroligt snett i det. Men de här resultaten de gör, när Sunderland går om dem i tabellen, det borde ge en effekt. Och ja, förvånad om Eddie Howe tränar om nästa säsong. Och då undrar jag vad faktiskt ambitionsnivån är för det här projektet. Om det här är en acceptabel säsong.
Jag tror snarare den största farhågan är också att det kommer att vara fler spelare som vill lämna. Alltså det kommer rykten här om att Man United kollar på Bruno Guimaraes, och det förvånar mig inte alls, för att Guimaraes är ju också en toppspelare. Men jag menar Tonali, det har ryktats bort. Alltså vi hade ju alla de här uppgifterna om att hans agent ska ha erbjudit honom till Arsenal i januari. Vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men det ligger säkert någon typ av sanning i det. Anthony Gordon har också ryktats lite löst till Arsenal. Så jag tror väl snarare att det är det som är farhågan för Newcastle. Egentligen mer än att om Eddie Howe skulle försvinna, vad händer med truppen? Kommer man kunna investera mer pengar? Alltså med tanke på alla de finansiella reglerna också kring ligan. Jag tycker det är mycket av det som är oklart kring själva projektet Newcastle just nu. Och det har ju inte riktigt det har ju inte riktigt blivit som de saudiska ägarna hade tänkt sig heller. De trodde ju att de kunde svepa in med sina pengar och sen skulle gå hyfsat snabbt att etablera sig i toppen. Men bevisligen så går det ju inte så enkelt.
Ja, det är väl City är väl ett av få lag som verkligen har lyckats med det. Och det är ju också för att de plockade ju in så otroligt mycket kompetens och expertis på rätt platser i den organisationen väldigt tidigt. De tog mer eller mindre hela basen från där liksom Barcelona, som var så framgångsrikt under början av 2010-talet, där fick in den formen av kompetens i gruppen och byggde någonting. Newcastle har ju inte riktigt lyckats med det på något vis och heller inte fått samma utväxling. Och där håller jag med dig, Frida, att just där, Tonali räknar jag som borta. Alltså så här, han vill väl till Juventus, som alla italienare vill, av någon anledning fortfarande. Ja. Guimaraes är väl den som på något sätt varit väldigt mest liksom visat Newcastle-hjärta av alla de här stora stjärnorna. Men om de inte kan ge det Europaspel och han vill vinna pokaler och är i den åldern han är, så klart att ett nyfött Manchester United skulle locka jättemycket för honom. Och Gordons lojalitet, den går nog att ifrågasätta till Ursäk klubbar oavsett utifrån hur han har agerat tidigare i sin karriär. Så att, det är ett orosmoment för dem också såklart, för de har investerat så mycket att de ändå är ganska låsta när de ska hitta ersättare. Men det kommer behöva bygga en ny stomme, och då är frågan, är det Eddie Howe som ska leda den nya stommen, eller behöver de hitta en annan väg och något annat sätt att laborera på? Ska pengarna in i ungdomsverksamheten och bygga upp något sånt likt City gjorde, likt Chelsea gjorde? Det är ju en väldigt stor fråga för dem.
Måste också bara konstatera att vi hade två svenskar i det här heta mötet. En i Sandrens mål och en i Newcastles anfall. Tyckte Langa öppnade ganska pikt, hade ett par lägen, hade framförallt en nick som hade kunnat bli någonting, och Elborg gör ju heller inga direkta misstag vad jag har kunnat uppfatta i alla fall.
När de byggde upp spelkorta så var det ju inte, men det var ju inte hans fel främst kanske.
Nej, alltså först, alltså Newcastle-målet, nej, det kan han ju absolut inte hängas för. Nej,
men sett i erfarenhet att han gjort det mer än godkänt när han har bara kastat in rakt in i Premier League i luften. Det tycker jag faktiskt. Alltså, det är ju ingen lätt uppgift. Det är ju hans livschans han har fått också på något sätt. Och vilken kanonflytt för honom när...
Vad det blev, man trodde ju att det här, vad fan ska han dit göra? Han kommer inte få spela. Så...
Men det är ju det här, lag vill ha unga, formbara målvakter. Och då ser de en Elleborg som har likheter med Ruffs på olika sätt. Att här kan det formas, här kan vi bygga någonting som vi kan kanske antingen generera intäkt för framöver. Eller som kan växa in i kostymen och faktiskt ersätta Ruffs när han säljs. Så att är jättebra möjlighet han har fått och väldigt bra klubbval av honom att gå till en klubb där han... Där det är så tydligt att det finns en väg in. Som kanske inte borde finnas utifrån det CV han har. Men det fanns den i samtidigt.
Sen ska man ju tur också att första målvakten blir skadad.
Såklart. Ja,
såklart. Det kan man ju inte ha med i.
Noel Törnqvist har till exempel inte haft den turen i Como.
Nej.
Om vi säger så.
Så är det. Vi tar oss vidare då. Jag tänkte vi skulle till Liverpool. Och Everton-Chelsea 3-0. Vilket...
Vi går vidare.
Två mål av Beto, två fina mål skulle jag vilja säga. Framförallt det första, en framspelning utav vem är det nu?
Garner.
Ja, Garner. En underskattad spelare tycker jag. Jag tycker han är riktigt bra.
Ja, han kom ju med i landslaget.
Ja,
jag
tänkte precis säga det.
Häromdagen.
Ja, underskattad
David Moyes. David Moyes var lite besviken för att han inte hade valt Skottlands landslag. Men annars var han okej med beskedet.
Ja, ja. Det ska man vara som skotte, ska man vara besviken över.
Jag köper det.
Ja, absolut. Men det är ju de gamla vanliga bovarna, alltså... Sanchez, alltså det är Betos andra mål, det får ju Sanchez verkligen ta på sig. Den släpper han in mellan benen på ett sätt som man inte ska. Och Pickford står ju för en av säsongens jävla räddningar. Den reflexen, han liksom flyger upp till höger, upp med handen. Det är ju en sanslös. Han har ju det där i sig.
Ja, nej, han är inte perfekt, men han har blivit... bättre och bättre och vad ska man säga, alltså mer och mer stabil tycker jag med åren också. Att han har lugnat ner sig lite grann, och här ser man ju också skillnaden mellan att ha en toppmålvakt och att inte ha det. Alltså det har vi ju pratat om hela säsongen, att Robert Sanchez är ju inte en av världens bästa målvakter, så är det bara. Och det har ju kostat Chelsea vid ett antal tillfällen också den här säsongen. Sen, alltså hatten av till Everton för att de genomför den här matchen absolut superbt. Alltså jag tycker deras pressspel var väldigt bra. Jag var lite orolig för dem i början för att de dominerade bollinnehavet och så vidare. Men så har man ju också sett, alltså särskilt på hemmaplan för Evertons del, att de ibland inte riktigt har fått till anfallsspelet och kommit till de här lägena lägena. Men det där Beto-målet, alltså Garners passning är ju fantastiskt fin, linjebrytande. Den påminner ju väldigt mycket om målet som Chelsea släppte in mot Newcastle. Just det här med att ja, men Garner får hur mycket tid på sig som helst och sen så kan, kan han bara slå den genomskärande passningen fram. Det är ju väldigt, väldigt fint avslut av Beto också, måste man påpeka. Men ja, återigen så visar sig ju Chelseas svagheter, och det finns ju de finns i försvaren. Alltså det är dels att de hade behövt en ordentlig mittback, höll jag på att säga, men också en ordentlig målvakt.
Ja, oh. Var de en ordentlig tränare också, höll jag på att säga. Men jag tror ju på Liam Rowe Senior.
Det var två besked i en mening det.
Ja, jag vet att
det var...
Plus minus noll.
Nej, men hela deras verksamhet, det har vi varit inne på förut, är ju baserad på att du kanske inte ska ha en ordentlig tränare i den där posten. Men det, just nu så är det ju så pass svajigt att man ändå börjar frågasätta. Liksom.
Ja. Ja. Det har inte varit en bra vecka, så kan man ju säga.
Nej, det... PSG kastar in mål på skoj. Jag vet inte, han fick inte ut budskapet där med sin lapp där. 2-8.
Sanchez kan ju klandras för det andra målet, men knappast det tredje. Det är sällan man ser en boll gå fint så mycket i krysset. Jag tror att den skavde både ribban och stolpen exakt samtidigt när den gick in. Den var så perfekt placerad utav Ndiaye som den kunde vara. Otroligt vackert.
Det är alltid så fint också med David Moyes, för att han firar alltid själv, om ni har märkt det. Så ofta så brukar ju en tränare vända sig mot en assisterande och så kramar man om varandra. David Moyes bara står där liksom som en liten äldre man på dans eller någonting sånt, med armarna i luften. Jag tycker alltid det ser så mysigt ut när han firar, när han firar för sig själv på egen hand. Och det här var ju någonting att fira också.
Everton nu 2 poäng upp till sjätteplatsen. Där jag har sagt hela säsongen att Everton kommer hamna. Det är bara så det funkar.
Ja, men det är otroligt om de löser det. Det är helt otroligt om de löser sjätteplatsen.
Det är det som kommer hända. Och de som har den just nu då är Chelsea på sjätteplats just nu.
De är det.
Och femteplatsen precis över, bara 1 poäng och 3 poäng för Everton hittar vi. Liverpool, att vi i det här skedet av säsongen skulle ha då regerande mästaren Liverpool bara 3 poäng före Everton. Det var nog inte många som hade på sin bingobricka inför säsongen. Men här är vi nu. 2-1 till Brighton blev det för Slots gäng, och vi får se hur länge det är Slots gäng. Mycket snack om, men det är väl, jag tror fortfarande att det här är en sportslig ledning som på något sätt inte har det i sig att sparka en tränare på dåliga resultat på kort varsel, om det inte finns en supertränare tillgänglig. Jag tror att Brendan Rodgers hade nog varit kvar lite längre om det inte var så att Jürgen Klopp fanns tillgänglig just där och då.
Men det finns ju en supertränare tillgänglig.
Det finns ju.
Och det finns väl lite lösa rykten om att assisterande tränaren till Xabi Alonso, precis, från Bayer Leverkusen ska liksom skrivit lite till Florian Wirtz och kollat hur är det med bostadssituationen i Liverpool och vad har ni för gäng och... Och jag tror att Wirtz och Frimpong, åtminstone den där truppen, de kommer nog göra allt bakom kulisserna för att jobba för att Xabi Alonso ska in, så de får göra det de gjorde i Bayern 04 tillsammans igen.
Det här är ju ett rykte som kommer ifrån det här då Twitter-kontot Bayern Space, som normalt sett skriver om Bayern München. Bayern München fankonto, men som hade väldigt mycket inside när det kom till Florian Wirtz-affären i somras, och skrev långa haranger som sen visade sig stämma ganska bra. Alltså han hade det uppenbarligen någon slags info runt Florian Wirtz, runt Bayern München sådär. Och han har nu skrivit ett långt inlägg att Florian Wirtz då ska ha pratat med sina tyska landslagskamrater inför samlingen här, bland annat med Jonathan Tah, som han ju spelade med i Bayern 04, att Sebastian Parilla, Xabi Alonsos assisterande, ska ha hört av sig då, precis som du säger, och frågade lite grann hur stämningen i omklädningsrummet, vad är det man upplever att man saknar i profiler, i spelartyper, och om vi skulle spela så som vi gjorde med Bayer Leverkusen, finns det material för det, och så vidare, vilket är intressant förstås, men jag tror att jag tror inte Arne Slott kommer vara kvar till nästa säsong om det inte händer någonting väldigt, väldigt drastiskt. Och det finns ju inget som tyder på att spelet kommer förbättras. För att det är ju ett steg fram och två tillbaks. Man gör en bra match mot Galatasaray i veckan. Och sen är det tillbaks. Och sen är man, du vet, slot out direkt.
En ja, just nu är det ju 1 miljard per tappad placering i tabellen. Det är vad det är just nu. Mer eller mindre. Så att det har ju varit en bedrövlig säsong på så vis. Sen tror jag så här, Xabi Alonso lär inte vilja gå in rakt in mitt i säsong. Han lär vilja gå in på sina premisser om man ska in, för han lär blivit ganska bränd av att inte ha gått in på sina premisser i Real Madrid, där han egentligen ville gå efter klubblags-VM. De tvingade honom in liksom typ en vecka innan den turneringen, som det också var ett krav att vinna, så att det började redan där hamna snett. Här kommer han vilja gå in liksom till en sommar och få bygga liksom i lugn och ro, och inte liksom ha med sig något bagage från avslutningen av säsong som inte har gått som de har planerat. Så det är ju om de tycker att det är för ohållbart, få in typ Stevie G to the end of the season.
Ja.
Alltså, det är ju där. Men man kan argumentera för att det har gått till stadiet där det nästan blir ohållbart när du förlorar matcher på det sättet du gör och tappar. Och just nu är ju Champions League-platsen i väldigt stor fara.
Ja, om det inte vore så att alla andra lag runt omkring dem också tappar
jo,
poäng
det är ju
hela tiden.
Ja, men det är ju inte en bra försäkring att ha, kanske.
Nej, verkligen inte.
För det är lag som borde kunna ha potential. Brentford spelar Champions League nästa.
Nej, men alltså, vi får ju definitivt räkna in liksom både Everton och Brentford och så vidare i den här Champions League-diskussionen, för de är så nära på poäng. Så att det,
tänk om Everton tar Champions League-plats.
Nej, helt sjukt. Får säga någonting om Danny Welbeck också, som gör 2 mål för Brighton. Han kan fortfarande. Han är väl deras bästa målskytt den här säsongen också.
Ja, jag skulle ju hävda att alltså, på tal om det här med Englands landslag och truppen som Thomas Tuchel tog ut, jag tycker inte den största skandalen är att Trent Alexander-Arnold inte är med, för att jag tror att han kommer vara med i alla fall i sommar. Jag tror inte att det här är sista ordet som sägs på den saken, men att däremot Danny Welbeck inte är med, det tycker jag är direkt felaktigt. Alltså, han är den hetaste strikern i England just nu. Han har kvaliteter som mycket väl hade kunnat vara användbara under ett VM. Han har rutinen också i sig. Jag tycker faktiskt att det är väldigt förvånande att han inte är med i den här truppen, särskilt med tanke på att den här truppen är så himla stor också, och att ja, men spelare som då, alltså Calvert-Lewin, Solanke inte minst, som spelar i ett Tottenham som har det väldigt jobbigt. Tycker synd om Welbeck faktiskt, för att det hade kunnat vara hans chans.
Det är just att det här är en 35-manna trupp, och du tror att Trent kommer tillbaka. Jag tror att han är helt utanför planerna för Tuchel.
Men det är det. Ja, alltså, absolut, men jag tror också att det finns, det är samma sak med Watkins också. Jag tror att han också kan ha möjlighet att komma med fortfarande. Jag tror det är mest att Tuchel vill titta på många spelare, att det är därför han har tagit med vissa spelare som man inte alls kan se i VM, men som han kanske inte känner till riktigt. Han vet säkert vad han har Trent, skulle jag kunna tänka mig. Så att, nej, jag skulle inte hugga fast allt för mycket redan.
Nej, det hade varit väldigt logiskt där du säger, så vi får hoppas på att det är så. För om England åker till VM med typ Jed Spence för Trent Alexander-Arnold, då vet man inte vad de håller på med. Det är helt sanslöst.
Ollie Watkins får väl bli en liten segway över då till Aston Villa West Ham. Två lag som har väldigt mycket att spela om just nu. Aston Villa försöker ju klamra sig fast där uppe. Har haft en bedrövlig form senaste tiden och tappat enormt mycket poäng. Så riktigt välbehövliga, riktigt sköna 3 poäng, 2-0. Stabil seger mot ett svårspelat West Ham i det här Claret and Blue derbyt. Det riktiga Claret and Blue derbyt, de övriga Claret.
Burnley
och övriga får ursäkta. Det här är det riktiga Claret and Blue derbyt. Aston Villa går därifrån, de har på hemmaplan, med välförtjänta 3 poäng och Ollie Watkins och framförallt John McGinns mål, jätteviktigt, och han har ju varit saknad under den här perioden där det har gått väldigt tungt för dem, så har ju McGinn varit skadad. Att man har fått tillbaka honom, det kanske inte känns som en stor grej, alltså han är inte kanske den superstjärnan som ska bära ett lag, men hans närvaro är oerhört viktig för Emerys Aston Villa.
Ja, han är en riktig motor, så är det ju. Och Thielemans också tillbaka nu, så jag tror att saker och ting kommer att börja ljusna för Aston Villa. Och det här med att de har haft en riktig berg-dalbana till säsong, alltså jag tror det kommer att avslutas med att de ändå höjer sig. De har ju gått långt nu i Europa League också, kan mycket väl vinna den turneringen. Så att jag tror ändå att när säsongen är över så tror jag att Villa-supportarna ändå kan titta tillbaka och känna att ja, nej, men det här var en bra säsong, alltså på det stora hela, med tanke på då avbräcken som de har haft. Jag tycker också faktiskt att Sancho ska hyllas för att han har fått väldigt mycket skit och kritik, men särskilt där vid McInns mål. Det är faktiskt på initiativ från Sancho att han har medvetande nog att lägga den passningen i sidled så att McInn kan dra in den. Jag tror inte att det var planerat, jag tror att det var Sancho som gick på känsla där. Så att ja, fler spelare har börjat höja sig i Villa, och det är det de behöver helt enkelt. Inklusive då att Watkins kom med sitt lilla svar där till Tuchel som inte plockade ut honom i truppen.
Ja, det är ju väldigt bra timing för Villa att de andra under har klantat till det. För att nu har ju de fortfarande ganska bra gap ner för den här fjärde platsen med den här segern också. Så att de, även om vi räknat ut dem känt och varit orolig för deras form, så känns det ju som nu utifrån vad de andra gör också att de kommer nog lösa den här Champions League-platsen, och bara det är ju ett kvitto på en väldigt bra säsong för deras del.
Ja, de har ju tappat ganska mycket, men det är ju inte så att Liverpool och Chelsea jagar ner dem med
med
någon slags akkuratess.
De står liksom i ärokorridor på vägen till varsågod. Här har ni Champions League-platsen. Det är lite så.
Manchester United ska vi till, för de som ligger på tredje plats just nu då. Det blev bara en poäng mot Bournemouth. Det var svängig tillställning får man minst sagt säga. Jag tycker det som det var one of those mer än någonting annat. Jag tyckte Manchester United var det bättre laget i den här matchen. Ganska vek straff och rött kort för Maguire där. Det är ju, jag vet inte, om jag hade varit United-supporter så hade jag nog varit rätt förgrymmad över det domslutet från Michael Oliver, Frida.
Alltså, mitt största problem är egentligen inte det beslutet, utan det är faktumet att Ahmad inte får med sig straff. Mm. Alltså, om man nu ska hålla en sorts linje så gör ju inte domaren det direkt.
Nej.
Det kan man ju inte påstå. Så jag kan ha förståelse för varför Michael Carrick, som väldigt sällan uttalar sig på det här sättet som han gjorde efter matchen, att han var besviken på de här domsluten. Jag kan ha förståelse för det, för att den där linjen hölls inte riktigt.
Nej, precis. Och det är ju den situationen, va, som Christie springer ner och gör mål för Bournemouth precis efter straffsituationen.
Ja.
Va?
Så precis.
Att, borde varit straff för Manchester United, istället blir det mål för Bournemouth. Det är ju hårt att ta, men det blev en poäng, och Manchester United ser fortfarande ut som det tredje bästa laget i England just nu.
Ja, utan tvekan skulle jag säga. Sen det här är en match där marginalerna går emot dem.
Ja.
Sådana matcher kommer också, men att då ändå få med sig en pinne i slutändan. I det här läget de är ju ingen som gråter överdrivet över i det här läget. Bruno Fernandes i protokollet igen. De känns oerhört trygga, och vad heter det? Analysen kvarstår ju att Michael Carrick borde få det där jobbet permanent. Så är det ju. Mm.
Tänk vad saker och ting kan förändras också, för jag gick tillbaka och kollade på hur jag tippade tabellen, och det är ju obehaglig läsning på alla möjliga vis. Och du och jag, Makoto, vi hade väl samma lag på topp 8, tror jag.
Ja, jag tror inte vi fick rätt någon av oss riktigt. Ja, det är väl möjligtvis mästaren vi får rätt på då.
Vi har ju båda satt Tottenham över Man United. Och om man tänker tillbaka till januari, så kändes ju inte, även om Tottenham såklart låg rätt så långt ner i tabellen redan då, så kändes det ju inte som en jättemärklig placering för Man Uniteds del, med tanke på att ja, men jag hade känslan att Ruben Amorim skulle få det svårt. Alltså, jag var inte övertygad om honom. Men vilken stor skillnad det kan göra att det kommer in en ny kille med grundläggande principer som inte konslar till det alldeles för mycket och får ur det mesta av de här kvalitativa spelarna. Helt plötsligt är man uppe på tredje plats. Det är, ja, det är fotboll helt enkelt.
Precis vad det är. Det är fenomenalt. Jag måste säga någonting om Jiménez tröjdragning på Cunha också, som är första straffen för United. Mm. Det är väl det sämsta beslutet man har sett den här omgången. Vad fan håller han på med? Alltså, det kan inte bli mer tydlig straff än så. Den kunde han inte blunda för.
Nej, man drar inte i tröjan.
Nej, Aspre-sättet. Fulham Burnley, 3-1. Joshua King, kommer du ihåg vi pratade om när han gjorde sitt första mål där och sen så blev det...
bortdömt.
Det blev bortdömt, helt felaktigt i början på säsongen. Sen så har det liksom inte blivit något mer förrän nu i helgen han äntligen fick göra sitt första Premier League-mål. Talangen i Fulham som ju var fantastiskt bra i den här matchen. Han höll ju på att göra ett helt sensationellt solomål innan. Och det, hade han gjort det målet hade det varit ett av omgångens mål när han liksom på ett obegripligt sätt trocklar sig fram genom halva Burnleys försvar. Men...
Och hade inte han spelat för Fulham så hade vi pratat mycket, mycket mer om Josh King. För att så pass bra är han. Och Marcus Silva hade aldrig gett så stor förtroende till en 19-åring om man faktiskt inte klarade av det och var så pass bra. Så att, nej, vi får snacka mer om King.
Alltså jag blev väldigt förvirrad av förklarliga skäl här, precis.
Vadå, trodde du det var gamla norrmannen?
Jag trodde det var norrmannen.
Jag bara, han är väl inte kvar? Tänkte jag med mig själv. Jag menar, han kan inte heta Joshua King och slå igenom, det går ju inte.
Får jag bara säga, du har märkt detta nu. Alltså vi är inne i mars månad för säsongen.
Har du tänkt att det är gamla Josh King som springer runt för fulla hela säsongen?
Jag har inte lagt så mycket tankeverksamhet på fulla om jag ska vara helt generellt.
Nej, så det brukar låta.
Ja, så, nej, för övrigt, norska Joshua King, han är fortfarande aktiv. Hade match här nyligen för Al-Khalei i Saudiarabien. 34 år gammal, om någon undrade.
Ja, jag undrade faktiskt nu. Ja.
Med de extremt svaga avskedsorden måste jag springa iväg på ett möte. Så jag lämnar resten av de här matcherna till er.
Utvisa dig själv. Ja,
jag visar ut mig själv. Ja. I'm done here. Jag är en sån här George Costanza liksom. Toppar och drar. Ja. Vi hörs allihop.
Ja, det gör vi. Nej men Frida, det kommer vara...
Stark avslutning.
Ja, väldigt stark avslutning. Ja, det kommer vara huggsexa om Josh King i sommar. Om Fulham lyckas hålla kvar honom så skulle jag bli rätt förvånad faktiskt.
Ja, vi får väl se. Jag tror det hänger rätt mycket på Marcus Silva också. Jag vet inte vad som händer med honom heller.
Nej, så är det ju. Hans kontrakt går ut, va?
Ja, alltså han är väldigt sådär svävande kring sin framtid. Mm.
Leeds Brentford 0-0. Har du någonting att säga? Har du någonting att säga om de här 95 minuterna fotboll som spelades?
Nej, men jag gillar ändå att du gjorde en sån här konstpaus som för att liksom hitta någonting intressant att säga. Nej, alltså inte egentligen mer än att det såklart innebär att Brentford är med där uppe. Alltså Leeds har ju haft det här problemet den senaste tiden, att jag tycker ändå Leeds har spelat bra, men de har inte riktigt kunnat utnyttja eller snarare liksom få med sig de här tre poängen som är så viktiga, utan det har ofta blivit att de kanske har fått med sig en poäng och det räcker inte alla gånger, så jag tror fortfarande att de ligger riset på det med tanke på att de bara är tre poäng före Tottenham, fyra poäng före West Ham på nedflyttningsplatsen. Men Brentford, ja, de bara... Jag vet inte riktigt vad man ska säga om dem längre. Det bara liksom ångar på. Sen visst, alltså nu har det varit väldigt många kryss för deras del. De har ju kryssat med Bournemouth och... Men var det mer? Wolves här om senast. Men de tar ju tillräckligt många poäng för att fortfarande inte kunna räknas bort.
Vi tar det då och kastar in lite frågor. Och vi kan väl börja med Sasha som skriver: vem har varit den bästa värvningen mellan Šeško och Gyökeres? Gyökeres som ju fick en del kritik också för den här finalen. Och i efterhand, hade inte Šeško passat Arsenal bättre? Yngre samt att han är bättre i luften, vilket hade passat Arsenals spel betydligt bättre. Ja, det stod ju mellan de två för Arsenal i somras. Ja. Till slut så gick man för Viktor Gyökeres istället. Och visst, han har ju gjort det är ju sina 16 mål är det, va? Den här säsongen. Så att han är ju den som har gjort klart flest mål av de två i ligan den här säsongen. Han har också fått ganska mycket mer förtroende än vad Šeško har fått, ska sägas.
Ja, sen är ju Šeško, han är ju yngre, så att han är ju formbarare. Och jag tycker att Šeško också, ska man komma ihåg, det tog ett tag för honom innan han kom in i det. Och han är väl fortfarande helt inne i det fullt ut, för att som sagt, alltså Carrick har inte startat honom varenda match. Men man märker att han blir tryggare och tryggare och att han har börjat anpassa sig efter tempot. Jag tyckte tidigare att det var mycket att han tog en eller två sekunder för lång tid på sig med bollen hela tiden. Men att det håller han på att bli bättre på, att att inte göra. Så sett till det så tror jag att Arsenal hade hoppats att Gyökeres var en mer komplett spelare när han kom än vad han faktiskt är. Alltså han har ju, tagit lite tid för honom också, såklart. Han är lite äldre också än Cesco. Men man kan inte kalla Gyökeres en flopp, men jag tror helt enkelt att förväntningarna var så pass högt ställda att det är därför man är förvånad över att han inte har gjort 20 mål redan, typ. Jag tror helt enkelt också att Erling Haaland, jag har varit inne på detta många gånger, men det blev nu rätt så lätt att man jämförde Gyökeres och Haaland. Alltså, två skandinaver som har lite liknande egenskaper, men där Haaland såklart är ett unikum. Han är ju någonting annat.
Men också för att Gyökeres gjorde så fruktansvärt mycket mål i Sporting. Alltså han gjorde ju mål varenda match och ofta mer än ett. Han var fullständigt öste ju där. Så att, det är klart att han har inte levt upp till förväntningarna. Men jag tycker heller inte att det är rätt att kalla honom en flopp riktigt. För att han är ändå lagets bästa målskytt. Och, de leder ligan. Bidrar
och det är inte konstigt att han startar för Gabriel Jesus heller. Alltså jag tycker han har varit mycket mer effektiv och nyttig jämfört med Jesus när han kom tillbaka, bortsett från ett par matcher där Jesus såklart har gjort det bra, men jag tror inte det är många som sitter och är sura över att Gyökeres startar framför Jesus. Jag tycker det är helt rätt.
Joakim Linde Fanpage skriver: prata lite om Englands trupp, vi nämnde det ju tidigare. Hur chockad blev Frida när det ett var 35 spelare och två Jason Steele var med?
Inte jätteförvånad över Jason Steele-grejen, för att han är ju med som en sorts målvaktstränare snarare än att han förväntar sig att han ska få en massa speltid.
Han är med som maskot.
Och det kan man ju förstå, Tom Heaton hade ju den rollen tidigare, så att det är ju ofta att man plockar en lite äldre, mer rutinerad spelare till att ha den rollen under ett mästerskap, så att där var jag väl inte jättechockad kanske, alltså sett till då vad motiveringen var bakom den, även om det ser väldigt anmärkningsvärt ut såklart. I övrigt så, det var ju en herrans massa spelare, som sagt jag har redan varit inne på Welbeck, att jag är besviken på att han inte är med. Trent tror jag som sagt att han kommer vara med i slutändan, annars är ju det helt ofattbart, alltså särskilt med tanke på att England inte har så pass många högerbackar längre. Det var ju tag där, alltså för, 7-8 år sedan när det fanns typ 7 olika alternativ, alltså fullgoda alternativ. Så är ju inte situationen längre, utan jag tror det blir Reece James som startar om han är hel, vilket han ju inte alltid är. Och sen så är det lite kamp där bakom, vem som i så fall är backup, men jag tror att Trent ändå kommer vara med. I övrigt så, alltså Garner, jag tycker det är kul att han är med. Han har varit väldigt bra hela säsongen. Också en sån där spelare man kan inte prata om jättemycket. Harvey Barnes kom ju med här på ett bananskal efter att Essie drog sig ur. Så att han kommer också få chansen. Men jag tror jag har en ungefärlig idé om hur en startelva kommer att se ut i VM. Men det ska sägas att det är rätt så många frågetecken kring England. Jag är inte så säker på att de kommer vinna hela skiten, tänkte jag säga, men att de ens kommer gå till final. Jag tycker ändå att det finns vissa svagheter.
Ja, och det finns en del andra landslag som ser otroligt starka ut också samtidigt.
Ja.
Det är svårt att se förbi Spanien till exempel. Det är svårt att se förbi Frankrike. Olle skriver: när är det dags att bortse från gamla meriter för Saka och peta honom? Helt iskall denna säsong.
Ja, jag tyckte ju så här, alltså i mötet med Bayer Leverkusen, när Ben White fick starta då eftersom att Timber var skadad, det första jag tyckte man lade märke till var att Saka och Ben White har ju en lite bättre relation, alltså lite bättre kemi i anfallsspelet jämfört med vad Timber och Saka har. Så jag tänkte att det möjligtvis hade kunnat vara till Arsenals fördel här mot Man City också, att Ben White fick starta återigen. Men nej, han kommer inte riktigt in i det. Jag vet inte om det har satt griller i huvudet på Saka också, att man kommer in i en sån här ond spiral lite grann, att ja, men man kommer inte riktigt upp i den nivån som man har varit på tidigare, och sen så övertänker man varenda situation då som man hamnar i. Det är mycket möjligt att det är så. Han har ju spelat många matcher sen han kom upp på A-lagsnivå. Och jag vet inte om det är så att det ibland tar ut sin rätt också. Alltså att vissa spelare hamnar i såna här dippar, alltså rent fysiska dippar. Men absolut, han har inte varit där Arsenal hade hoppats att han skulle vara, såklart.
Ja, där har ni. Nu dröjer det ju jättelänge innan vi får se på Premier League-fotboll igen. 10 april spelas nästa Premier League-omgång. Eller nästa Premier League-match ska sägas. För att nu är det landslagsuppehåll och sen så väntar en FA-cup-helg innan det vankas Premier League-fotboll igen. Så vi får bara hålla ut, Frida. Nästa vecka så är det ingen Premier League-podd, för då är det VM-kvalpodden. Den får ni ratta in när vi ska försöka hantera det här playoffet och ta oss till det där VM:et, Frida. Det blir riktigt rafflande.
Herregud. Det är ju obehagligt. Är inte det?
Jag vet inte. Alltså Graham Potter, jag vet inte hur han ska ställa upp det ens. Vem ska starta i mål? Vem skulle du sätta i mål? Jag vill nog ändå ha Noel Törnqvist, tror jag. Jag vet inte.
Ja, men för någon som inte har spelat.
Jag vet, men fan, hur mycket har Nordfeldt spelat? Han har spelat 5 cupmatcher.
Ja, för sen tycker jag att Nordfeldt verkar vara en person som är totalt obrydd.
Ja, och han är ju mycket mer rutinerad. Jag köper det liksom. Men...
Ja, men absolut, med tanke på att Melko Elborg åtminstone har spelat. Jag säger inte att han ska starta nödvändigtvis, för jag tycker inte han har gjort det. Det har varit vissa matcher där han har varit väldigt bra för Sunderland. Sen har det varit andra matcher när han har varit rätt svajig. Mm. Ja, precis. Så det är inte så att han har övertygat mig helt och hållet. Men å andra sidan kan man ju ha det argumentet för en ung spelare också, att ibland så är det så att unga spelare inte bryr sig lika mycket som äldre spelare. Eller att de inte kan ta in storheten i det, och att det kan vara bra då ifall man är målvakt. Men jag hade ändå gått för Nordfeldt, och så får man liksom acceptera att situationen är så här nu. Mm.
Ja, här är ju... Ja. Det är i alla fall skönt att se att typ Elanga har fått ett par genomkörare den senaste tiden och fått starta matcher för Newcastle och sett rätt så pigg ut. Jag tror han kommer bli superviktig. Någon måste ju springa där bredvid Gyökeres och öppna upp lite ytor. Ja, missa inte Sportbladets VM-kvalpodd. Där kommer vi gå igenom allting, både inför, under och efter de här landslagsmatcherna. Och sen säger vi på återhörande, och om ett par veckor är vi tillbaka från Sportbladets Premier League-podd. Vi hörs då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.